Vår beredskap är god. Vår beredskap är god.
Välkommen till en svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Nyqvist.
Vår beredskap är god. Är god. Är god.
Välkommen till en svensk drake. Den glada och ytterst informativa beredskapspodden med matvraksprofil. Dina beredskapspratare är i vanlig ordning jag, Hanna-Karin Gränsman.
Och jag, Maria Nyqvist.
För det här avsnittet så har Maria satt i nöd och lust som tema.
I nöd och lust handlar idag om relationer mellan länder och vad som händer med dem när det blir en fnurra på tråden i den relationen. Det kommer såklart att handla om mat och även om import i kris. Frågan är ju om Sverige kommer att importera och exportera i nöd och lust eller bara så länge vi har lust.
Om vi ska se på det utifrån, hur det blev i början av covid-19, så ställer jag mig lite lätt tveksam till om det verkligen skulle gå så friktionsfritt som man skulle kunna hoppas på, om man var hyfsat naiv i alla fall. Så vad ska vi göra åt det här egentligen?
Som så mycket annat, när man ska sia om en eventuell framtid så är det svårt att veta vem som har rätt förrän efteråt, och då är det liksom redan för sent. Det handlar om gissningar, åsikter och slutledningar som kan vara mer eller mindre väl underbyggda. Så nu blir det våra åsikter som baseras på vår egen kunskap som ligger till grund för det vi framför.
Eller som jag brukar kalla det, kvalificerade gissningar med sannolikhet gränsande till visshet sant.
Precis.
Så då går vi vidare. Lokalodlat eller inte lokalodlat? Det är frågan. Vad säger vi?
Det finns fördelar med båda. Med import och export så bygger man upp relationer med andra länder och det är en fördel. Men som du sa, under covid-19 så såg vi hur länder beter sig när de själva har lika eländigt. Viljan att handla med andra länder sjunker exponentiellt med det egna folkets behov. När handskar, munskydd och annan säkerhetsutrustning behövdes för att säkra de egna medborgarnas hälsa så försökte vissa länder konfiskera dessa varor när flygplanen som bar dem landade på deras mark. Det var alltså inte ens producerat i deras land. Och det blev ett rätt ordentligt politiskt käbbel innan handskarna och munskydden kunde återta sin resa mot Sverige. Och det här gäller ju då inte någon obskyr bananrepublik i världskartans utkanter, utan det var andra EU-länder som vi ska föreställa vara i union med.
Ja, och man behöver ju faktiskt inte välja. Man måste ju inte välja att allt ska vara lokalodlat eller att inget ska vara lokalodlat. Det går ju att ha en sorts balans. Och där är väl myndigheterna nu ganska på det klara med och överens om att vi har lite för lite lokalodlat och är lite väl mycket beroende av andra länder.
Ja, definitivt.
Och det är jag också överens med.
Ja, antligen eller tänket är ju ingenting som brukar bli särskilt bra i slutändan. Så, hur mycket kan vi lita på att andra länder i kris, krig och nöd faktiskt kommer att leverera vad de förbundit sig till att leverera till oss i Sverige? Svaret är, det vet vi först efteråt. Regeringen i de länderna kommer att välja det minst dåliga alternativet för sitt eget folk i första hand. Att bryta avtal med andra stater, skamfila ryktet, men exportera vad det egna folket behöver är en grundplåt för revolution. Och att bli omvald kommer alltid vara med i beräkningen för en politiker.
Och här kan man ju också tänka, det handlar inte bara om vad de är beredda att leverera till oss, utan vad vi är beredda att leverera till dem. Och i den bästa av världar så är jag ju helst i en situation där vi har vad vi behöver och kan hjälpa andra länder. Snarare än att inte ha vad vi behöver och behöva massa hjälp från andra länder. För det är trevligare att vara den som ger, om man nu kan.
Vi såg ju under covid-19 att något som vi producerade som var väldigt efterfrågat, det var vårdmaskiner av olika slag, respiratorer framför allt. Och vi fortsatte snällt att exportera dem även fast de behövdes inom svensk vård. Vi hotade inte med att dra in exporten av dem ens när länderna som skulle ha dem vägrade släppa igenom våra handskar och munskydd som bara hade mellanlandat hos dem. Så att Jag vet inte vilket som är bäst egentligen. Det är väldigt svårt att säga hur mycket man ska använda egna grejer för att utpressa andra och hur mycket man bara ska sköta sig och göra det man ska.
Jag tänkte kanske inte att vi skulle ha det som utpressning, utan mer att om vi hade mer än vad vi behövde kunde det vara trevligt. Men det är klart, är man i en situation där det behöver utpressas så...
Då är det bra att ha någonting att utpressas med.
Det är korrekt.
När vi då kommer till lokalodlat så behöver vi ju, som du sa, steppa upp ganska ordentligt. Det är inte mycket. Vi producerar tillräckligt mycket av själva. Jag tror att det är typ fläskkött och morotskaka som vi kan producera tillräckligt mycket av. Morötter, mjöl, ägg, mjölk. Men det kunde ju vara bra om vi var lite mer självförsörjande. Fast vi går åt andra hållet. Till exempel så blev det känt ganska nyligen att Semper kommer att lägga ner sin svenska fabrik och då tappar vi våran enda inhemska producent av modersmjölksersättning. Och det är ju totalt tvärtom vad vi borde göra. Så bara för att man är medveten om vad som ska göras innebär ju faktiskt inte att folk gör det.
Och där är det ju också så att Semper har gjort sina analyser. Jag skulle inte få en attack att dö om en del av de här analyserna handlar om höga elpriser och så vidare. Eller kanske produktionskostnader. Men oavsett vad orsaken är så påverkar det ju oss som medborgare på ett negativt sätt. Och hade vi agerat annorlunda gentemot Semper, alltså när vi väljer vilka produkter vi ska köpa, så hade de kanske gjort andra val.
Ja, och med dem så försvinner ju även glutenfria mjölmixer till stor del från Sverige. Så det är mycket som vi tappar på en enda fabrik, och det är ju allt annat än bra. Men det går ju inte att svenska staten tvingar företag att stanna kvar inom landet, för då är vi ju en bra bit in på diktatur. Så det är svårt att veta vad man ska göra.
Ja, så äter vi inte lokalodlat innan krisen kommer, så kommer det helt enkelt inte att finnas några matproducenter när det går åt skogen.
Det är ju klimatsmart, det är nyttigare och det är helt klart bra för framtiden att vi prioriterar lokalodlat. Det gör ju också att våra bönder kan hålla markerna öppna. Och det hjälper ju även annat djurliv att inte bara växer igen. För det finns ju mycket av fåglar, insekter och blommor och sånt som växer i hagar.
Ja, och dessutom så har ju våra bönder andra krav på sig vad det gäller till exempel antibiotika i förebyggande syfte gentemot många andra länder. Så vi har ju en lägre antibiotikaanvändning, vilket är alldeles utmärkt när vi nu närmar oss gränsen för antibiotikaresistens.
Ja, och sen har vi ju krav på att djuren ska ha en god miljö att leva i. De ska få möjlighet att äta foder som är lämpligt för dem. Så att de där extra kronorna som köttfärsen till fredagstacosen eller onsdagskycklingen kostar, det gör ju att vi krissäkrar våran tillgång på de grejerna. För köper vi kött från Danmark och Irland och det blir en handelsblockad i kris eller krig, då kommer vi inte att ha tillgång till de produkterna överhuvudtaget. Och krigsransonering var ju inte helt enkel när det var andra världskriget. Och det kommer ju inte att bli bättre den här gången. Framförallt så har vi blivit grymt mycket bättre på att lokalisera och eliminera både transportflygplan och transportfartyg. Så det kommer antagligen att kunna bli sämre tillgång på mat om det skulle bli ett krig. Vi har ju sett att det finns aktörer i vår närhet som inte respekterar krigslagarna, som säger att förnödenheter ska inte sänkas eller skjutas ner. Men när man inte respekterar mänskliga rättigheter och krigslagar överhuvudtaget i Ukraina-kriget, så finns det ju ingenting som säger att man helt plötsligt skulle ändra sig om det skulle bli ett krig mot oss.
Det är vissa som har gått ut och sagt det här att man ska inte propagera för lokalodlat. För om vi gör det så gör alla andra det också. Och då har vi en situation där vi inte har det här handelsutbytet. Men det behöver ju som sagt inte vara det ena eller det andra. Men att ha en situation där man har så pass mycket lokalodlat, så mycket inhemsk produktion, så att man ändå har en rimlig försörjningsgrad inom landet.
Och också att man har möjlighet att skala upp. Att vi bygger ett system där det finns enkla sätt att skala upp det på. Och där är det ju till myndigheter att anpassa lagar och regler för att det ska gå att skala upp jordbruk och boskapsskötsel i kris eller krig.
Och här är det ju också så att precis som att när man står i köttdisken och man väljer svenskt så kan man ju faktiskt också ställa krav på företagen. För även om svenska myndigheter varken kan eller ska tvinga företag att ha produktion i landet så kan ju vi fundera över vilka är det vi köper våra varor och produkter med. Vad har de för syn på sådana här saker? Har de lust och vilja och planering för att skala upp eller struntar de i de här sakerna?
Och äter vi inte lokalodlat innan det blir kris eller krig så kommer det ju inte att finna några matproducenter nära om det går åt skogen. För vi kan inte leva på konserver i evighet, för så mycket lager går det rimligen inte att ha. Och om vi bygger upp ordentligt med lokalodlat, inte så att vissa produkter produceras på bara ett ställe i landet och sen krävs lastbilstransporter över hela landet, utan att det ska i närheten av större städer finnas åtminstone ett grundläggande utbud av det man behöver. Det ska finnas mjölkprodukter, det ska finnas sätt att förädla mjölkprodukterna, och där kan man ju via staten uppmuntra folk att starta. Till exempel så kan man ge statsbidrag för att börja odla säd om det inte finns någon brödsäd i närheten av större städer. Så att staten kan ju hjälpa till att uppmuntra och reglera så att vi får en livsmedelsförsäkring runt de större städerna för att minska behovet av transporter. För det är ju mycket lättare att transportera saker en kort bit, framförallt om det dessutom krockar med drivmedelsbrist. För vi producerar inte särskilt mycket drivmedel i Sverige. Det är några miljöbränslen som produceras, men vi har ju ingen oljeutvinning överhuvudtaget.
Och sen kan man komma ihåg det också att det finns ju en rad företag som faktiskt på riktigt, och inte bara på pappret, det finns fler på pappret, men det finns sådana som på riktigt jobbar med corporate social responsibility. Du behöver kanske inte ha en vinst på 10%. Du kan nöja dig med en på 9 och använda den sista procenten för att faktiskt bygga upp den här robustheten. Och det är ju inte bra bara för oss som medborgare. Det är ju faktiskt bra för de här företagen också. För vi vet att saker och ting kommer att hända. Det vet vi. Vi vet bara liksom inte vad. Och har vi då en robusthet snarare än att hela tiden ha de minsta möjliga marginalerna, så har vi ju, oavsett ifall vi är en organisation eller en privatperson, så har vi de bästa förutsättningarna att kunna hantera det här.
Precis. Ett företag som är väldigt intressant ur både miljö- och beredskapsperspektiv är Gårdsfisk. De önskar jag att många fler skulle känna till, för de har kommit på att en jättebra lösning för att rädda havet från utfiskning och även ett bra sätt att få tag på fisk om det skulle vara så att haven runt oss är fyllda med fientliga fartyg och ubåtar, det är att odla fisk på land. Och fördelen med det är att man kan även använda slammet och sedimentet som blir kvar efter fiskarna för att göda åkrarna. Och då behöver vi inte konstgödsel. Och det är Ryssland som är en av de största framställarna av konstgödsel i världen.
Jag tycker helst inte vi ska handla med Ryssland.
Nej, jag matvägrar allting som är, alla företag som är svartlistade av Ukraina. Så var och en kan göra så gott de kan. Och Gårdsfisk har ju flera väldigt goda fisksorter. Så att ta och googla på dem och kika var ni kan hitta Gårdsfisk. För ju fler som köper Gårdsfisk, desto fler bönder kommer att börja odla fisk på land.
Och det ska man ju komma ihåg, att i princip alla som lyssnar på den här podden är ju inte ekonomiskt oberoende, utan de flesta har begränsad ekonomi på olika sätt. Men man behöver inte känna att nu ska jag bara handla rätt varenda gång. Nu ska jag bara gå över till Gårdsfisk, eller nu ska jag bara ha svenskt. Men man kanske faktiskt inte har råd med det. Men man kanske har råd med det någon gång ibland. Man får ju anpassa efter situationen. Men det faktum att man inte kan göra allt man skulle vilja är ett jättedumt skäl till att inte göra någonting alls. Om du har bara råd att köpa svenskt kött en gång om året, ja, då är det bättre att köpa svenskt kött en gång om året än att aldrig göra det. För det är sant att Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit från cirka 75% 1988 till omkring 50% nu. Men det betyder inte att vi inte har väldigt goda förutsättningar. Vi har alltså stor potential att öka svenska produktionen inom grönsaks- och potatisodling. Och vad det gäller frukt och bär. Och också uppfödning av gris och kyckling, kor, får och lamm. Och i Finland så är självförsörjningsgraden cirka 80%. Och man ser ingen anledning till att vi inte skulle kunna ha samma höga procent. Och idag sker inte heller någon statlig beredskapslagring av livsmedel i Sverige. Och det finns ingen utpekat ansvar på en statlig myndighet eller liknande att säkerställa tillgången till livsmedel. Livsmedelsverket har bara en samordnande roll inom nationell kris- och beredskapsplanering. Och då handlar det om dricksvatten och livsmedelsförsörjning efter primärproduktion. Så de stödjer alltså ansvariga aktörer i deras planering för att kunna erbjuda mat och vatten oavsett samhällsstörning.
Det här med beredskapslager, Försvarsmakten gick ut och jagade beredskapslager och de fick inte in en enda offert.
Ja, och det betyder ju då att vi inte har något beredskapslager värt namnet.
Ja, det är när vi har det hemma hos folk, så det gäller att hamstra som Sören.
Men det händer bra saker också. SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram ett ramavtal för området livsmedel för krisberedskap. Och det här kom hösten 2023. Och det innebär alltså att organisationer inom offentlig sektor som behöver ett beredskapslager av livsmedel inför krissituationer kan använda sig av det här ramavtalet för att då bygga upp sina egna lager. Så det är inte det sämsta. Då hoppas vi bara att fler följer efter.
Veckans matutmaning.
Jag minns inte exakt vad utmaningen var så där i detalj, mer än att det skulle vara bakvänt och du lovade att det betydde sötsaker. Så ja, upp till bevis.
Jag tänkte ju att tar man någonting normalt så har man ju bärpaj med vaniljsås. Så det bakvända idag blir vaniljpaj med bärsås. Så vi har
så vanilj och bär, vanilj och bär, vanilj och bär. Mm-hmm.
Fast bakvänt. Mm-hmm. Så vi har en mördegskaka med ugnsbakad vaniljkräm.
Vill du gifta dig med mig? Gud vad gott det luktar.
Vi får se om det dyker upp några bilder i sociala medier på hand med ring. Då vet ni, då vi förlovade. Och sen ovanpå vaniljkrämen så är det ett smulpajstäcke. Och sen är det en sås på hemplockade blåbär och hallon. Jag tror just nu sitter och funderar över hur stor sten jag ska få i ringen. Ursäkta att jag avbryter ditt ätande. Vad tyckte du?
Ja, men lite så. Det var värt att äta lite. Det var jättegott. Det var inte så amazing, fantastiskt som... Vad var det som var så bra? Flisans...
Det var väl det som fick 5 draksvansar, eller 10 draksvansar med knorr på, var väl Black Forest-glassen.
Det finns ingen Black Forest-glass. Det finns en Hanna-Karin-glass. Ja. Vet jag. Är det samma?
Mm.
Ja, och den är inte där. Och den är inte lika god som Flisans beredskapskaka. Nej, vad heter den?
Det har börjat bli så mycket uppfunna grejer nu för det här. Så jag börjar bli lite smått förvirrad. Flisans i alla fall.
Ja, Flisans i alla fall. Men som efter betraktar alldeles utmärkt. Men som sagt, inte högsta nivån. Så du får 4 dragsvansar får du för den här. Men jag tänker äta upp den så är vi tydliga med hur det förhåller sig. Så vad ska vi hitta på nästa vecka?
Vi har fått ett mejl. Kan ni snälla göra något billigt på tonfisk som inte smakar plåtburk? Massa tack.
Tycker jag att man kanske ska vänta med att tacka tills man ser resultatet.
Jo, jag tror ju att det är umamin i tonfisk som gör att brevskrivaren tycker att det smakar plåtburk. Så att vi får klura lite på hur vi ska motverka burksmaken.
Ja, och sen verkar tonfisk också vara någonting när man tittar på forum och sådär. Så det är väldigt många som köper hem väldigt mycket tonfisk.
Ja, folk köper i regel ganska mycket både tonfisk och makrill. Och frågar man dem hur ofta de äter tonfisk och makrill till vardags så blir det aldrig. Och när man försöker få dem att äta makrill i tomatsås så blir de alldeles skrynkliga och konstiga i ansiktet. Jag tycker makrill i tomatsås är jättegott att äta. hände det när jag inte har tid att laga mat för att jag håller på att skriva om mat eller något sånt där.
Jag gör samma sak. Men generellt sett så tycker jag ändå att det är ett bra råd att inte köpa hem mat i hemberedskapssyfte som man inte tycker är gott att äta. Det tycker jag att man ska undvika, utan man ska försöka fokusera på sådana matvaror som man tycker är goda.
Ja, för att det är inte så att man kommer till ett läge i kris där man tänker att jag är på väg att svälta ihjäl och det är bättre att äta det här än att svälta ihjäl. För att man får mindre matlust i stress och kris, de flesta av oss. Och då är det bättre att det är gott. Så ska man köpa hem massor med tonfisk för sin hemberedskap, då tycker jag att man först ska lära sig att laga någonting som man tycker är gott på tonfisk.
Eller välja någonting helt annat.
Var inte rädd, var förberedd. Vet du det?
Föreställ dig en värld där våra kära sociala medier plötsligt bestämmer sig för att ta en liten siesta. Ingen panik, men visst blev det lite tyst på nätet en eftermiddag här förleden. Användare över hela världen, från norr till söder, i hela 50 länder, stod plötsligt där med sina smartphones i högsta hugg bara för att mötas av laddningssymboler som snurrade i oändlighet. Men Zuckerberg och company verkar ha gjort vad de skulle, och innan vi hann säga var är min wifi-signal, var ordningen i den närmaste återställd. Fast det är klart, det hade varit bättre om de inte gjort fel från början. Men i rättvisans namn får jag väl säga att det kan naturligtvis vara så att problemen med Facebook var en attack. Men om det har jag ingen närmare information just nu. Men låt oss inte glömma det lilla äventyret i vårt eget land, där svenska myndigheter upplevde en oväntad berg-och-dalbana på internet. Det började som en vanlig tisdag, med morgonkaffet i handen, och plötsligt tekniska problem både här och där. Integritetsmyndigheten, Finansinspektionen, Försäkringskassan och riksdagen var några av de drabbade. En prorysk hackergrupp påstår sig stå bakom, och man får väl säga att det är ambitiöst av dem att ta sig an nya projekt. Man kan ju tycka att de redan torde ha tillräckligt att fokusera på. Men som man säger, högmod går före fall, så vi får väl se. Värt att påpeka är att detta inte är media som plötsligt fått upp ögonen för att sånt här förekommer. Utan faktum är att antalet attacker mot svenska myndigheter har ökat på sista tiden. Svenska myndigheter har kort sagt en allvarlig hotbild mot sig för närvarande. Och det förekommer långt fler attacker än vad som skrivs om, av den enkla anledningen att många av dessa hanteras innan de får några märkbara konsekvenser. Och mitt i detta digitala drama, ett ljus i tunneln. Sverige står på tröskeln till NATO-medlemskap. Efter många om och men har Ungern gett sitt godkännande, och nu kan Sverige hissa NATO-flaggan. Så där har du det. En mix av digitala prövningar och diplomatiska triumfer. En vecka som inte var helt som alla andra, fylld med tekniska turer, cyberintriger och internationella allianser. Och det här är vår moderna värld, kära lyssnare. Och det här kommer inte att försvinna. Så hur blir vi förberedda snarare än rädda? Ja, om du sköter mycket kommunikation och liknande via social media, så kan det bli svårt när social media inte är tillgänglig helt plötsligt. Så dra lärdom av det och säkra upp din kommunikation. Förslagsvis kan du utgå ifrån vad du märkte var besvärligt när du plötsligt inte hade tillgång. Själv insåg jag att jag saknade telefonnummer till en nära vän, så det har jag åtgärdat. Sen är det inte så mycket du som vanlig dödlig kan göra åt att myndigheterna drabbas av överbelastningsattacker, som det i huvudsak varit frågan om just den här gången. Däremot kan du, när det är möjligt, försöka vara ute i god tid med dina ärenden. Många har ju, och även jag, en tendens att skjuta upp saker och ting. Men att vara ute i god tid, det hjälper som sagt inte mot attacker. Men när du är det så får du marginaler, så skulle något ske om du inte kommer åt deras e-tjänster eller liknande, så har du tid på dig eller kanske redan har gjort det. Och om du redan har gjort vad du ska, så kan det bli lättare för andra, som kanske inte var ute i god tid, att komma åt tjänsten när tillgången till den är begränsad av någon anledning. Den största risken när det kommer till IT-säkerhet är människor. Människor som gör fel, som klickar på skadliga länkar, som hanterar sina lösenord vårdslöst, som släpper in personer i lokalerna som inte borde släppas in, och så vidare. Och när man gör fel så kan man bli den som öppnar den dörr angriparen använder sig av för att ta sig in. Och det är ju dumt. Så genom att läsa på en smula och bli ännu säkrare i vad man bör göra och inte bör göra, så kan du bidra till att inte göra en redan något kinkig situation kinkigare. Så det är tipsen för idag. Och slutligen en liten randanmärkning. Innan någon hinner skriva in och argsint förklara för mig att mitt uttal av wifi var fel, så vill jag bara påpeka att wifi är det som sägs av ungefär 50% av befolkningen. 20% säger wifi och 30% säger av någon helt outgrundlig anledning wifi. Så vill ni skriva och gnälla på någon, så försök hitta någon som säger wifi. För det tycker jag verkar rimligare.
Ibland behövs inte bara ett drakväs. Idag serveras det ett drakvrål med extra krydda av eldflammor. Igår lyssnade jag på en inspelning av en kommuns temadag för ett beredskapsrelaterat område. Där pratade en kommunperson om hur och var förflyttningar av NATO-trupp från tredje land kommer att ske i händelse av krig. Det här ligger alltså öppet för allmänheten att se och visas även på TV. Jag tänker inte ge mer detaljer eftersom jag inte vill bidra till spridningen av information som absolut inte ska ut. Jag säger inte att vi borde återinföra skampålen. Inte riktigt i alla fall. Men jag vet en kommunperson som borde få gå till jobbet med runt 43 cm stor papptrut i ett snöre om halsen fram till midsommar, minst. Skäms! Kära lyssnare, ta nu ett rejält grepp i den välkända sjöfågeln av måstyp, det vill säga håll truten. Det finns ingen ursäkt till att sprida information om saker som rör rikets säkerhet bara för att verka cool, påläst och kunnig. Sitter du på information som du vet är hemligstämplad eller känslig? Håll truten! Är du minsta osäker på om en fientligt inställd makt skulle kunna ha nytta av den information du har? Håll truten! Ser du en jättehäftig trupptransport och bara känner ett överväldigande behov av att dela det på Facebook? Låt bli och håll truten! Det har inte spionerats så här mycket sedan kalla kriget, om ens då. Så bjud inte på pusselbitar för de som inte vill oss väl. Visst kan spioner få tag på den informationen ändå, men det finns ett begränsat antal timmar på dygnet även för spioner. Och ju längre tid de måste lägga ner på att få fram en pusselbit, desto mindre tid har de att vaska efter andra. Om du undrar varför det är lite skraltigt ljud, så är det för att vi hann bara spela in de gemensamma delarna innan jag var tvungen att ge mig iväg för att hålla beredskapsföredrag om hur man som kommunalpolitiker behöver hemberedskap både för kommunens anställda, politiker och tjänstemän för de ska kunna fungera i sitt uppdrag under en kris. Det går inte direkt att stänga ner kommunhuset, dra in hemtjänsten för att det är strömavbrott eller transportstörningar. Vi har redan hunnit prata om vad man ska göra för att lösa hygienen om man plötsligt har 200 toaletter i en kommun som inte fungerar. Och just nu sitter jag i vad som närmast kan beskrivas som en blandning av städskrubb och prylförråd och spelar in medan de övriga dricker kaffe. Det är också en del av den mentala beredskapen. Att kunna lösa problem allt eftersom de uppstår och ibland använda lite oortodoxa lösningar. Så här har ni veckans drakväs. Levererat från en städskrubb på ett kommunhus någonstans i Sverige.
Avsnittet börjar lida mot sitt slut och jag sitter här alldeles ensam och övergiven. Maria är nämligen inte här. Strax efter att hon spelat in drakväset så tyckte hon nämligen att det var en bra idé att syssla med trappsurfing. Så hon åkte alltså på rygg ner för en spiraltrappa och har fått blodutgjutelser och brännblåsor över hela vänstra julskinkan och en del av ryggen samt en större blodutgjutelse på vänster handrygg. Prova inte det hemma, hälsar hon. Men hon är på bättringsvägen, så ingen anledning till oro. Och jag är fortfarande inte helt frisk jag heller. Men de gräsliga bakterierna som tyckte att min kropp var en lämplig boplats verkar så här en 5 månader senare äntligen ha blivit bortskrämda. Så det finns avgjort ljus i tunneln. Och medan vi roar oss med den här typen av fysiska komplikationer så jobbar vi också stenhårt på att få klart webbplatsen och publicera utbildningarna och naturligtvis hålla de utbildningar som redan bokats. Så vi har att göra och vi kämpar på ett steg i taget. Och det är den viktigaste lärdomen som jag fått om jag ser liksom till hela mitt yrkesliv. Det stora är inte att aldrig falla. Det stora är att resa sig upp igen och igen och igen. Och att fortsätta kämpa vidare. För det som är avgörande för om man lyckas, det är inte, har ingenting att göra med hur duktig man är eller hur lite fel man gör. Det avgörande är om man orkar och vågar fortsätta försöka, även om det är tungt. Och när det är lite tungt, när det är lite mycket, då hjälper allt stöd och alla hurrarop och all omtanke som man får. Och vi har fått massor från våra lyssnare. Och det är vi oändligt tacksamma för. Så nu ska vi kämpa för att ge er ett avsnitt nästa söndag också. Och tills dess så önskar vi er och oss en fullständigt och absolut krisfri vecka. För nu kan det väl ändå inte hända mer. Eller? Du har lyssnat till En svensk drake. Beredskap för bekväma. Av och med Hanna-Karin Gränsman och Maria Byqvist. Besök Spotify för att inte missa ett avsnitt. Nya avsnitt varje söndag.